Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podcastprogrammet Gry och Anders med gäster. Hallå där, Anders Mell.
Ja, hallå där, Gry Forssell.
Hej praktikant Malin.
Hej på er.
Som inte alls egentligen är någon praktikant överhuvudtaget.
Nej.
Har varit under en lång tid, men inte nu längre. Men det hänger kvar där praktikant.
Ja, nej, jag släpper inte riktigt det.
Inte du
väl,
heller.
Nej, jag har väl börjat växa i det nu. Det får vara så. Mm.
Den här podcasten är ju sponsras av Dogman, som är husdjurens favorit sedan 1965. Dogman är ju både hundben och hundgodis och leksaker och koppel och halsband. Och det fiffiga är ju att det finns ju inte bara i hundaffären utan också i mataffären, vilket en nybliven hundägare som jag uppskattar väldigt mycket.
Ja, men det förstår man ju. Mm.
I den här veckans avsnitt av Gry Anders med gäster så får vi fint besök i studion. Anders, vad känner du inför Lill-Babs?
Jo, men det är väl någonting som jag tror inte bara jag utan alla svenskar har väl en relation till Lill-Babs, både ung och gammal. Sen att Malin, praktikant Malin, har en lite starkare relation kanske. Det kan du berätta om själv.
The crazy stalker. Ja, men vad är det här? Varför bokar vi bara folk jag älskar och avgudar?
Det är för det är hela poängen på det.
Ah, jag fattar. Nej, men jag tycker ju att Lill-Babs är toppen och tyckte sen jag var barn. Jag vet inte riktigt vad det är. Om det är att jag var tant sen jag var barn som har gjort att jag känner en närhet med henne. Men jag uppträdde ju som henne på småstjärnorna och sånt i skolan.
Jag har inte träffat Lill-Babs jättemycket, men min bild av henne är att hon är generös, varm, hjärtlig och äkta. Vi får väl se, vi välkomnar henne.
Tänk om jag är helt fel.
Vi får välkomna henne in i studion, Barbro Svensson, där Lill-Babs är.
Gry och Anders med gäster.
Varmt välkommen till vår podcast Lill-Babs.
Tack!
Hur är läget?
Jo, det är bra.
Du ser helt fantastisk ut.
Nej, men nu är du snäll.
Nej, ja, men jag menar det verkligen.
Tyckte du tog i lite faktiskt.
Ja.
Så fräsch, brunbränd och härlig och fin frisyr. Och jag tycker du ser toppen ut.
Tack.
Inför att du skulle komma hit och hälsa på så har vi pratat om dig förstås rätt mycket. Nej. Och vi har ju alla här våra bilder av Lill-Babs, hur du är. Och jag tror inte att det är så överraskande, men man känner att du är väldigt generös och varm och intagande.
Ja, därför ska jag ta min jackan.
Men snäll, du känns ju som snäll personifierad.
Ja, men jag vill gärna vara snäll. Jag har alltid fått höra det. Varför är du så snäll? Jag förstår inte varför de frågar det.
Varför är du inte snäll? Är en bättre fråga.
Ja, visst. Om jag vore elak så skulle jag förstå varför de frågar det.
Men då är det alldeles så att du har snackat skit om någon annan. Du är till någon annan. För det kommer ju alltid fram att du är lite avundsjuk på någon som har lyckats i karriär när du var yngre och så. Eller har du alltid varit så här god som Gry pratade om?
Det vet jag. Jag har väl varit jag.
Menar, man hör inga elaka historier om Lill-Babs. Även hon kanske har ett fint ut och en fin yta. Men du är ju faktiskt så där.
Kan du inte bli jättearg på folk?
Jo, jag kan bli arg.
Men för jag har ju också hört att du går ut i skogen och kastar krukor när du är arg.
Jag gjorde det faktiskt en gång. Och det var... Jag var deppad, jag var ledsen, jag var jättenere. Och då var det en läkare som sa till mig. Kasta saker, så kasta. Gå ut i skogen.
Vad var det dyraste du kastade?
Jag började att jag köpte några så här blomkrukor i lera. Och det var ju inte dyrt.
Nej.
Men de gick sönder väldigt fort.
Det blev mycket många
så sen blev det stenar. Jag tog allt som fanns i närheten. Och det var så skönt. Oh, jag lovar det. Det var ett jättebra tips.
Du skulle kanske börja haka på praktikant Malin, gå på en sån här kampsportstadion och träna kampsport. Det kanske skulle vara någonting för dig.
Jag kan ju bli väldigt arg ibland. Och då är det väldigt skönt att få sparka och slå på en säck en timme i veckan. Ja, det tror jag.
Du slog ju igenom då i mitten på 50-talet. Ja. Med dunder och brak ju, för att på den tiden, alltså 50, jag skulle säga från 50 till egentligen 90-talet, det är en lång period, så fanns det ju bara en och sen två tv-kanaler. Och var man på dem så var man superstjärna. Det fanns ju inte, som det är idag så finns det ju 1 000 miljarder kändisar även i Sverige. Men då fanns det ju inte så himla många.
Nej,
och du var ju en av dem, och det måste ha varit helt bizarrt på den tiden.
Jag tycker att vi hade det så bra som fick jobba på den tiden, och så fick kämpa för att komma framåt, för att det gick lite långsammare. Idag går det ju så snabbt alltså. Och de är med i Idol och så får de jättebra kritik och så dagen efter så spolas de och så har de ingen grund att stå på.
Men var det inte mycket tuffare på den tiden att man var tvungen att göra massa turnéer, att man var tvungen att engagera sig mer och åka Sverige runt för att bli känd?
Ja, men det var väl härligt.
Ja, jag förstår det, men det tog längre tid också. Men då kanske man var kvar längre också i folks medvetande. Det fanns ju inga Instagram, inga Twitter, ingenting och sånt.
Nej, men det fanns folkparkerna. Uh-huh. Och jag menar att vi gjorde ju 2, 3... Jag gjorde till och med 5 platser en dag. Och vet du, de säger, det går väl inte? Men det går väl jättebra. För vi hade ju inga långtradare med högtalare och musikanläggning. Utan vi hade 2 lådor, 2 mikrofoner och så eventuellt ett piano. Men alltid så sa man ju att det ska finnas ett välstämt piano på plats. Och sen så åkte man med trio. Och då åkte man med Bengt Hallberg och med Gunnar Svensson och fantastiska musikanter. Det var inga problem. Vi packade själv. Vi packade upp och lindade sladder och så är iväg till nästa plats. Mm.
Kan man säga, om man ska generalisera, det är klart att det finns olika typer av artister också såklart, men att då så kanske eller för dig och för många andra kanske drivkraften är att få spela och att få turnera. Ja, medan idag kanske drivkraften för många är bara att bli känd. Att man ser, som du säger, så här, var man inte tvungen att turnera, det kanske var det du ville.
Ja. Men det var fantastiskt. Alltså.
Men nu
slutade. Och sen så hade vi ju, vi hade inte Twitter, okej, men vi hade Jyllands Örna. Vi hade Frukostklubben. Uh-huh. Man hade ju radioprogram och tv-program som man fick vara med i, va? Och kämpa för.
Så du gjorde radio med Frukostklubben och alla delar på 50-talet då?
Ja.
Och du? Vi trodde vi var först med Lill-Babs.
Det trodde vi inte.
Nej, i podcast kanske. God morgon.
Och här är vår Frukostklubben. Ja, det var ju fantastiskt. Det lyssnade ju till och med jag på när jag var liten.
Ja, vi tar över stafettpinnen.
Ja, vi får göra det.
Men du, när du då blev tillsammans med Lasse Berghagen. Ni måste ju ha varit, innan det då ordet fanns, men it-parens it-par på den tiden.
Ja, kanske vi var.
Hur påpassade var ni? Kan du beskriva hur det var?
Inte som idag. Jag tror man hade mera privatliv på den tiden.
Men var det inte så att folk gick fram till er på restauranger om ni var ute och sådär och undrade, skvallerpressen var ute lite efter er redan då? Fanns det inte skvallerpress då redan?
Jo då, fanns det det. Uh-huh. Men jag har ju klarat mig ganska bra om jag ska vara ärlig.
Varför då?
Inte vet jag.
Hur menar du?
Att jag har klarat mig bra? Uh-huh. Nej, men det får en massa elaka skriverier, va? Eller påhittade skriverier. Det har väl hänt någon gång och då blir man så där, nej! Allra helst när det står Lill-Babs nära döden. Och vet du, om mamma ser det och jag har ingen biltelefon, då är det inget roligt.
Men då tänker du, är det snarare för andra människor som du tänker, inte för din egen skull, utan då är det för någon annans skull.
Nej, men för de som läser, mina barn och mamma och pappa, vad sjutton ska de tro innan jag får kontakt med alla dem? Idag så trycker du på telefonen bara och så ringer du och säger, det är ingen fara. Jag var inte nära döden, fast jag stod på scenen på kväll.
Men släppte du och Lasse Berghagen in folk till er i ert privata hem med bilder och så? Jag vet inte hur det såg ut då. Var ni snälla mot pressen?
Ja, men jag vill alltid göra ett bra jobb. Mm. Pressen som kommer, de vill ju också göra ett bra jobb. Jag är ingen glad om någon motarbetar mig. Men varför ska jag motarbeta pressen för? Jag kan väl ställa upp i alla fall på ett normalt och vänligt sätt.
Mm. Ja, ska man vara med så kan man lika gärna vara med.
Ja, och jag menar, jag har inga... Du säger jag med hemreportage och så här. Det är väl ingenting om att man tar in sin publik i mitt hem. För att du får ju komma hem. Mm. Jag menar, varför kan inte de få komma hem? Jag har inga dyra tavlor på väggarna som jag ska gömma för skattemyndigheterna. Det är bara att komma, det är ingen fara. Jag bjussar gärna på mig själv.
Jag hörde en intervju med en artist som är från Dalarna. De pratade mycket om så här, var ens sång kommer ifrån. Och ens musik, att den kom så mycket från Dalarna för henne då. Mm. Och hennes ort, kommer inte ihåg nu exakt vilken det var. Hur mycket det finns med i hennes musik och sång. Mm. När du sjunger, varifrån hämtar du din sång? Förstår vad jag menar? Eller är det luddig fråga?
Ja, lite luddig.
Men är det...
Nej, men jag tror så här. Kommer ni ihåg Quincy Jones? Uh-huh. Mm. Jag träffade honom för ett år sedan ungefär. Då var han här. Han är här vartannat år. Och vi är goda vänner sedan långt tillbaka. Då kom Bengan Jansson och några fler och spelade Lyxorkestern.
Ja, just det. Ja.
Då kommer de när vi sitter på den här krogen och spelar bara för Quincy och mig. Och sen gick de runt också och spelade för de andra. Men så när de går ut så säger jag, kan du inte spela en låt till för Quincy? Ja, men vad vill du höra då, säger de. Gärdebylåten. Och sen började vi tala om att alltså, han beundrar alla svenska musikanter. All musik som kommer från Sverige. Och då kom vi fram till det här som du talar om nu, att vi har en grund i folkmusiken i Sverige. Mm. Och då trodde han att allt det bra som kommer från Sverige, det är grundat i folkmusiken.
Det kanske är så, det är Kalle Morius, eller vi har ju då Benny Andersson, Abba och de här. Ja.
Jag menar, alla, någonstans har vi en grund som vi har vuxit upp med, va? Och sen behöver vi inte låta folkmusik för det, men vi är födda med.
Fast det kommer ju tillbaka då. Jag tänker på Mando Diao som gjorde sitt
strövtåg i hembygden.
Ja, men precis. Mm. Då kommer det liksom, då blir det populärmusik av det som var och gamla texter och gamla liksom.
Det är lite, lite melankoliska. Ja, och vi har levt med det här. Va? Det är det som är, vi är födda med det. Och det är ungefär som, då kommer det snacka om Amerika. De har ju bluesen då.
Monica Zetterlund, hon försökte ju prova lyckan i New York och i Amerika lite grann. Du åkte söderut mot Tyskland lite grann, vad försökte?
Försökte jag? Var...
Hur stor var det? Ja, men jag vet inte.
Får jag skryta nu?
Ja, det får du göra. Bra. Berätta hur stor du var där, för jag vet inte.
Jag låg på andra plats bland populära tv-personligheter i 2 år efter Katarina Valente. Aha. Och det var stort.
Var du större än Wenche Myhre?
Ja, hon hade inte börjat, hon var så ung. Men jag var med när hon kom till Tyskland. Och vi jobbade bland annat på en båt över till New York och filmade ett tv-program.
Alltså vad du måste ha gjort mycket grejer.
Jag har gjort massor. Och jag har fått träffa så många härliga människor. Det är inte klokt.
Vi får också träffa många härliga människor genom vårt jobb. Dig bland annat. Och det tycker vi är väldigt, väldigt roligt. Och vi har gjort några avsnitt av den här podcasten. Och det visar sig för varje avsnitt att det är Malin är liksom the crazy stalker fan varje gång. Nu får du nästan berätta om din relation till Lill-Babs.
Nej, men alltså jag tittade ju på Bert när jag var liten. Och där sjöng ju du Min älskade ängel.
Ja.
Och jag blev ju helt kär. Sen, jag vill ju bara lyssna på Lill-Babs. Och när vi hade småstjärnorna på fritids, när jag var 10 och ett halvt år, stod jag på min finaste röda sammetstopp. Och så fick jag mina kompisar Mimmi och Tessie och var bakgrundsdansare. Och så mimade jag till Min älskade ängel inför hela skolan. För att jag ville vara som Lill-Babs.
Men det är ju underbart alltså. Ja, men det var härligt.
Ja, alltså du är ju, precis som man säger, alltså, du, det med att du vill vara snäll och att du vill framstå som, det gör du, framstår ju verkligen som hela Sveriges Barbro. Och så här, jag tror att du skjuter så otroligt. Sen när du var med Så mycket bättre också, då alla mina vänner så här, som kanske inte upptäckte Lill-Babs när jag var 10 år hade sammetströja, som du upptäckte i Så mycket bättre och blev så här, men gud.
Ja, men då kom ju den här, för alla grabbar jag vill lira med så klart brudar, det kan inte ni. Jag älskar den här låten. Det är så härligt.
Mm, Petter är bra.
Vad jag älskar med mitt jobb, framförallt nu på äldre dagar kan man säga. Men sista då 20-30 åren så alltså, är det texterna som är så viktiga för mig. Alltså. Och få stå där och berätta texter som våra fantastiska textförfattare har skrivit. Som Beppe, Barbro Hörberg, Lars Forssell, Marklund, Lasse Norlander. Vi har så bra textförfattare i vårt land. Va? Och där får jag stå och berätta de här för en publik som ibland skrattar, ibland gråter, ibland blir berörda. Och alltså det är en sån lycka så att jag har det bäst. Och göra Älskade ängel, det är jätteroligt, för den har jag ett potpurri. Jag ska ju ner och sitta i knät, jag vet du.
Är det någon grej?
Ja, men det är Lill-Babs.
Det är,
alltså det är det inte det. Barbro.
Det är Lill-Babs. Det, är det finns två olika, det finns alltså en Barbro och en Lill-Babs.
Lite skillnad där.
Har det gått snett någon gång?
Jag undrar vem jag vill träffa. Jag tror vi träffar båda.
Har det gått snett någon gång när Lill-Babs ser sig ut i publiken för att inta ett knä? Har det gått snett någon gång?
Ja, men herregud, jag sjunger ju Älskade ängel. Då kan vi få göra för någon där nere då. Och sen är ju den så bra, Älskade ängel, du är min. Och så tittar man bredvid och sitter hans fru. Eller är han din? Ja, okej då. Han är din.
Har du, under din karriär, har du varit drabbad av svartsjuka kvinnor som har skickat hatbrev och annat till dig för att...
Men en enda gång har en kvinna blivit hot. Alltså, då gick jag.
Vad hände då?
Hon blev arg för att jag gick fram och sjöng för hennes man. Hon reste sig upp och... Alltså, hade du fått dem ögonen på dig så har du sprungit. Jag backade. Lugnt och stilla och så gick jag därifrån. Mm. Sen kom hennes man och bad om ursäkt.
Men var inte du ett väldigt stort hot då på den tiden? Nej. Kan jag tänka mig? Jo, men med den typen av människor med väldigt värme och den utstrålning du har. Att du fick, jag kan tänka mig att du fick många...
Och snygg så in i helvete, ja, det är du fortfarande med de här gamla bilderna. Jag älskar den bilden du sitter i trumman. Alltså, den är så fin.
Var du inte tvungen att vara lite försiktig för att det var så lätt för dig att fånga män och att få många mäns uppmärksamhet?
Jag har inte haft lätt att fånga män.
Men mäns uppmärksamhet måste vara bra på att stå på scen.
Men jag har lika mycket kvinnor.
Har inte det varit en drivkraft för dig att även, alltså, fånga människor då?
Ja, människor. Ja. Det är bra.
Och då menar du, är ju svårt att bara, när du i sådana här tillfällen sätter i knät, det verkar ju lätt.
Ja, men det
ja, det är
jag har aldrig varit några problem.
Nej, okej. Okay. Jag vill att du ska
förutom
vara.
En lejoninna.
Ja, en lejoninna.
Du pratade om texterna.
Ja.
Som betyder så mycket för dig. Jag lyssnade lite igen på skivan som heter Här är jag som kom 2005. Mm. Det är ju det ett tag sedan, men ändå. Mm. När du sjunger en sång som heter, den heter Jag vill leva till exempel.
Ja.
Som är en jättefin sång.
Det är Lars Forssell.
Precis. Ja. Och om du sjunger den... Nu när du har fyllt 70 mot för sjungaren när man är 20, det måste betyda olika saker. Texterna måste ju betyda olika saker för en som konstnär, antar jag.
Ja, men en sån text, den betyder lika mycket varje gång, va? Och så möter du andra ögon när du berättar den här texten. Jag sjunger inte för samma person jämt, utan det är olika personer. Och jag menar, de texter jag har, de har jag ju för att de håller. Och jag tycker fortfarande att de är så starka att jag älskar att berätta dem.
Kom de till dig eller kom du till dem, de här kända textförfattarna?
Det var både och. Både och. Men vad det gäller Lars Forssell så vet jag att det var Karin Falk och Hasse Wallman på Wallmans salonger som kom med idén att Lars skulle skriva till mig. Och alla säger, tror du? Liksom. Och så ringer de till Lars och säger, ja, gärna! Och en gång liksom. Och det var så fantastiskt att få jobba med Lars, för han var så jordnära, härlig. Han hatade den här snobbismen inom viss kultur som fanns, och han... Och vilket skratt han hade.
Det finns väl alltid en motpol till sånt där också, eller hur? Att man alltid, det finns en, alltså att vissa snobbar inom kulturen. Har du känt att du har fått jobba mot dem mycket?
Inte nu. Nej, men i början så var ju Lill-Babs. Ja, det är Lill-Babs.
Ja, det kan man inte ta på allvar.
Lill-Babs, nej.
Ja.
Har du blivit ledsen då?
Ja, för att jag kände liksom att, vadå då?
Vad spelar det för roll?
Ja. Man blev inte tagen på allvar.
Nej, jag blev inte det i början. Men jag tror att det vände lite grann med Annie i Annie Get Your Gun, som jag gjorde på Skandinavien i Göteborg. När man fick ha hela den här arenan och så full av sand. Och så åker Falk och Karin Falk som regisserade och höll i en. Alltså så starka personligheter, va? Och så mjuka, varma, omtänksamma. Och jag sa till Åke, kommer jag ihåg en gång, att varför tar du mig för? Jag är ingen skådespelare. Kan du inte klokt ta någon som är skådespelerska? Barbro, jag har valt dig för att jag vill ha dig. Och nu är det så här, förstår du, att jag släpper inte dig förrän du har välsignat mig. Och jag tänkte, vad fan menar han med det? Men sen så plötsligt gick det upp att, är inte jag klar till premiären, då sparkar han av benen på mig, så ligger jag på Sahlgrenska istället. För då blev jag så lugn, va? Då var jag så, då var det liksom, visst.
Då bara ge gärna.
Karin Falk var otroligt känd som programledare med Lennart Svan, ett program som hette Halv sju, och John Blund, och Åke Falk var väl en känd tv-producent också.
Ja, oj, vilka program han gjorde.
Jag läste någonstans att du bestämde dig vid ett tillfälle att nej, nu folk får inte trampa på mig. Nu räcker det. Vad var skillnaden för och efter att du kom till att säga sluta?
Nej, men jag tror att de flesta människor har väl blivit trampad på, va? Och när man äntligen kommer på det att, men vad fasen, det finns inte någon som får trampa på mig. Och då har Lars Norlander skrivit en fantastisk text som heter Mitt liv. Det är mitt liv, det enda jag har fått. Så trampa inte ner den ömhet jag har sått, för det är mitt liv, det enda som jag vet. Så ge mig inte mer av all förgänglighet, för nu är det min tur att gå den egna vägen, och jag vet nog hur och vart jag nu styr stegen. För vem har sagt att människor ska forma andras liv? Det här är mitt liv.
Fantastiskt.
Det är inte klokt.
Kommer du ihåg texter? Du kommer ihåg texter och allting?
Du, ja, men jag är
mästare på det. Ja, du är på det. Ja, om du tänker, den här texten var ju underbar att höra. Jag har tänkt på så när du uppfostrat dina barn också.
Vadå, skulle
att ingen ska trampa på dem. Ingen, de är sina egna personligheter.
Men ingen får trampa på någon.
Nej.
Och det är, vem har rättighet?
Nej, det förstår jag. Men det är ju kul.
Man ser att du blir arg. Du blir arg när du tänker på
det. Ja, du blir nästan lite tårögd. Men det är kul att peta lite på folk. Jag tycker att man bara retas lite med folk så där, även om man inte menar så illa.
Ja, men då, det är väl en annan sak. Ja. Retas och skoja kan man göra. Men är man bara inte elak.
I och med att du blir så berörd när vi pratar om det, är det någon speciell, är det någon närliggande händelse som du har så här...
Ja, men vi tar att allt det där, det ligger i mitt privata... Mm. Jag skulle aldrig...
Jo, det skulle.
Aldrig i livet. Försök inte.
Kan du känna
att efter att... om det, men nej.
Kan du känna, Barbara, att efter att ha levt ett liv i helt i offentlighetens ljus som du har gjort, och så väljer inte alla, men i alla fall några av dina barn att göra samma sak, känner du så här nej, eller känner du att ja, nej, men det vet vi hur det funkar, eller nej, spelar ingen roll?
Men det huvudsaken är att jag inte tvingat eller försökt pracka på dem det här jobbet. Som alla andra så har de haft hopprep hemma som de har stått och sjungit i. Och alla barn tycker om musik och dansa och röra på sig. Va? Och det gjorde de också. Men mest förvånad blev jag när jag kommer hem och Kristin och Malin kommer strålande och sa, vi fick jobbet! Vi fick jobbet! Jag bara, vad då för jobb? Vi ska vara med Pippi Långstrump. Då hade de gått och provat själva.
Nej, bakom din rygg så att säga.
Men, sen så har de varit... Kristin är intresserad av journalistik. Och Malin är intresserad av att skriva. Och sen att röra på sig... Mm. Jag tycker de har varit fantastiska.
Ja,
jag tycker
men Malin
jag är jättestolt.
Monica, hon är lite äldre.
Ja. Ja.
Ja, men hon
är 61.
Hon är 61. Ja, det var lite äldre det. Vad gör hon då?
Hon är uppe i Järvsö och så jobbar hon på Mastersgården.
Ja. Och Järvsö är väldigt starkt förknippat med Lill-Babs.
Ja.
Ditt offentliga liv drog igång med liksom raketfart och sen så har du turnerat Sverige och varit liksom hela Sveriges Lill-Babs, hela Tysklands Lill-Babs också. Har det funnits någon period i ditt liv där du har känt att hallå, ska ni, nu ringer till telefonen, alltså svackor, eller har det bara varit spikrakt hela vägen?
Ja, jag är ledsen att behöva säga det alltså.
Nej, det ska du inte
vara ledsen för. Som har gjort, jag har alltså gjort 61 år utan comeback.
Nu då? Är det tyst nu eller ringer folk?
Du, det är fullt kör. Jag var i Grythyttan igår och så var jag i Karlstad i förrgår och så... Nu ska jag upp till Järvsö över påsk och vara ledig. Ska göra en föreställning. Jag ska vara med och göra en minnesföreställning för bror Erik i Bjuråker, kyrkan.
Just det, lite beroende på när man lyssnar på den här podcasten. Du ska också vara med i en barngala 11 april.
Ja.
Och samla in pengar till barnbyar då, förstås. Men du har också din egna fond som du samlar in... pengar och kläder framförallt kanske.
Ja, och det har jag gjort sedan jag fyllde 50, för då bildades den här fonden. Alltså, varje år så delar jag ut mellan 10 och 20 000. Det beror på hur mycket jag har i kassan. Liksom. Gudskelov så gör vi i Sverige så mycket för världens barn. Va? Men våra egna ungar då? Mm. Så då blev jag så här att, nej, så att det går till barns svarta miljö, säger jag, i Sverige. Men inte bara till barnen, utan i år gick det till exempel till ensamma mammor. För att de är så ensamma och de har barnen som de ska ta hand om. Va? Mm. Och då kan jag hjälpa till lite grann. Jag kan inte hjälpa till överallt, men lite. Mm. Men sen, vad som också är roligt att hjälpa till ute i världen. Jag har varit med Ankarstiftelsen nere i Colombia. Har jag byggt, jag tror det är 11 skolor nu.
Oh.
11 skolor. Så jag sjunger till kyrkor och tillsammans med Bennet, min pianist. Så han har också en skola där nere. Och sen har jag varit i Kenya med Mutumo-stiftelsen. Och där är hjälp till självhjälp. Och det är, alltså, resan dit ner till sydligaste där nere. Så åker man genom djungeln. Va?
Mm.
Första 2 timmarna är på asfalt. Jättebra. Sen är det så här. Alltså. Så det är
studsar först, och hoppar.
Ja, alltså det går 4 timmar. Men jag har väl aldrig i mitt liv haft träningsverk i tuttarna förut.
Jag vet vad roligt att du säger. För när jag var i Panama och åkte, då tänkte jag också att jag skulle haft sporthopp. För det skulle hoppa.
Jag hade tänkt på det. Du har ett stora bröst. Har du?
Jag håller på och bantar.
Ja, nej, för guds skull, Barbro, gör inte det. Jag tror att de är toppen. Men jag förstår att du fick träningsverk.
Är det du, din jäkel, som ska få mig att råna? Hur var varmt det blev här inne.
Det var det. Förlåt.
Förra veckan så träffade vi Veronica Maggio och då frågade vi henne om hennes 5 första. Så jag tänkte ställa samma fråga till dig.
Okej.
Okay. Se vad du svarar. Kan du berätta om det första jobbet?
Ja. Nej, men jag började sjunga när jag var så liten. Va? Men första gången det var i Kilafors. Då härmade jag Snoddas. Och då stod jag med en sån här sockervit mellan tänderna.
Snus.
Alltså under läppen. Mm. Och så hade jag målat svart i mitten. Och så, jag var ung en gång för länge sedan, och så sjöng jag den där. Och så smält den här sockerbiten.
Så det
var ingen större succé, om jag säger så.
Första lägenheten?
Min första egna lägenhet var på Bastugatan här i Stockholm. Och den var på 9 kvadratmeter.
Åh, herregud, det var inte stort. Litet.
Nej, man kom in så här och så var det en säng där. Och så gick man en bit framåt, så var det en trappsteg upp. Toalett, och så var det... kokplatta, och så var det en garderob, och så fanns det plats för en liten grammofon där på vänster.
Barbro fick plats men inte bröst.
Nu är han på gång.
Det var sista. Alltså, det var sista. Men 9
kvadrat.
Förlåt, ja.
Det är rea på dig snart.
Ja,
det är jättebillig. Är det någon som vill köpa?
Ja, nej, det är inte det. Vi har försökt sälja nummer 10, det är fan kvar.
Första förhållandet.
Ja, eller förhållande, men första gången jag kände kärlek och var kär, det var nog i Kalle Bergman hemma i Järvsö. Och då tror jag gick i 3:e eller 4:e klass. Och då lekte vi i dalen, tror jag fick vara apa eller någonting sånt där, för att jag var så bra att klättra i träd.
Men riktiga, riktiga förhållanden, när jag blev uppe i tonåren i vårt 20-årsåldern, var det något riktigt förhållande då där det, blev, där det gjorde ont? Nej,
men det var redan tidigare eftersom jag fick barn när jag var 16.
Ja, just det, det var just det. Med
så det var väl början då, Monikas pappa.
Men den här Kalle, har du koll på vad han gör idag?
Ja, men vi är grannar.
Jaha.
Tänk om ni blir ihop igen. Det var mysigt.
Nej, Maj är så underbar. Hans fru är fantastisk.
Jaha, okay. Ja. Förlåt, Maj.
Det är bara ett problem. Men det roliga är att han bor i Bergmansgården.
Nu är vi i Järvsö igen.
Ja, nu är vi i Järvsö. Och det kom fram någonstans att både Ingmar Bergman, Lars Forssell och jag, vi har samma anfader. Mm. Och det här vet jag inte om det är en skröna, men när Ingmar spelade in Fanny Alexander så åkte han över till Järvsö för att se Bergmansgården. Så kommer han på trappan och så knackar han på morgonen där. Och så ut kommer då gammal mormor liksom. Och öppnar och så tittar de på honom. Jag går till och säger, jag är Ingmar Bergman. Jag skulle så gärna vilja se mig omkring. Går det bra? Nej, vi håller på att städa. Vi så här kan gå.
Så han fick gå.
Till Ingmar Bergman.
Så här kan gå. Jag visste inte vad han var.
Första sorgen. Din första sorg.
Oj. Men jag tror det första så här, där jag missade fotfästet, det var när Simon Bröm gick bort.
Som du jobbade med?
Ja, han var ju min pappa, han var ju min ryggrad.
Hur gammal var du då när han gick bort då?
Jag var 25, jag var äldre, 27. Ja. Mm. Men han var ju han ordnade alla jobb. Pengar skickade han till mamma. För att jag hade, mamma och mina tre bröder och Monica bodde hos mig. Va? För att pappa och de hade skilt sig. Och han blev som en... Han tog hand om oss allihopa.
Och hur lång tid tog
han då? Gick bort och då följde jag bara. Men då kom Bosse Kintorp in i bilden. Som var chef på folkparkerna. Han och Beppe Wolgers tog hand om mig då. Det här var i januari. Och hjälpte mig med nästa sommarshow. För det var ju så viktigt då att komma ut igen. Mm. Beppe var... Han var fantastisk alltså. Och han och Lars var så söta, Lars Forssell. När de hade skrivit en text så kom texten. Beppe skickade den en gång med taxi från Lidingö ut till Sollentuna. Och så sa han, nu lägger han i taxi. 10 minuter senare så ringde han, har du fått den? Nej, taxin har inte kommit än. Men så stod det alltid, med kärlek, Beppe. Och så från Lars Forssell, med kärlek, Lars. Båda två skrev samma sak. Men Beppe, hans... det finns en text som börjar så här. Nu är vår kärlek bara minnen, som en film för länge sen. Jag minns början, jag minns slutet. Vissa scener minns jag än.
Det är som målar upp bilder för en själv, så man själv kan man fylla i lite själv.
Man skulle vilja ha haft en kram av Beppe Wolgers när man var deppig. Alltså, det hade varit
jag hade velat träffa Lill-Babs på 9 kvadrat på Bastogatan.
Minns du det första bröllopet du gick på?
Mitt första bröllop?
Nej, första bröllopet du gick på. Eller ditt första bröllop. Du får välja. Om jag säger första bröllopet, ja. Vad är det första som kommer upp?
Och då tänker jag på Lurven. Lurven, det är min farbror. Uh-huh. Pappas lillebror. Jag älskade honom. Jag mötte honom på bron när han kom ifrån. För han gick i realskolan. Och så bodde han och farmor bodde hemma hos pappa, mamma, Birgitta, Uffe och mig i 2 rum och kök. Men det gick ju på den tiden. Då bodde man ju så här. Mm. Och han var så lik Harry Belafonte. Och han hade småkrulligt hår. Och sen fick jag sjunga på hans bröllop. Och gud vad jag grina. Jag var så... Och tänk att Ann-Marie fick honom inte.
Alla trodde du grät för att du var vacker. Ja. Och det var ledsen.
Men det bröllopet glömmer jag aldrig.
Vi har frågan i lådan. Men jag hittade
den. Lådan
där. Fram den. Bra. Frågan i lådan. Vi vet inte vad det står på lapparna. Det är en låda full med frågor. Den är jättesvår att komma in i. Så får du dra
den. Lådan då? Vilken är den stora utmaningen i ditt liv?
Det var en bra fråga.
Det är en bra fråga.
Mm. Det var min fråga.
Det är att vara mamma egentligen. Det är... Man tycker aldrig att man räcker till.
Jag har ju 2 barn. Uh-huh. Han fyller 13 i sommar. Och sen så en dotter som fyller 7. Uh-huh. Och hon som fyller 7, vi tjafsar ju långt mycket mer än vad jag och hennes storebrorsa någonsin har gjort. Vad har jag nu framför mig och hur ska jag göra, Barbro? Hjälp mig.
Nej, men fortsätt att vara den du är. Det kommer att gå bra. Jag tror du är en bra mamma. Det är inga problem. Nej, men det värsta värre tycker jag när man inte får vara hemma hos barnen. Du får ju vara hemma.
Mm.
Jag tyckte alltid att jag var borta, men så säger ju ungarna också det, och jag har märkt det också, att vi skrev alltid lappar till varandra. Vi ringde varandra jämt, och det var kärleksförklaringar jämt, va. Jag kunde komma hem från någon turné mitt i natten, så står du på spegeln: älskar dig mamma, med läppstift så här. Mm. Och det är sådana där små grejer, om man ger det till varandra. Bara det är ju så fantastiskt, va.
Är du rädd för att dö?
Nej, jag är nog inte rädd för att dö, men jag är rädd för att bli liggande.
Mm.
Och liksom inte kunna vara med. Bli borta någonstans.
För det måste väl ha många vänner som har gått bort.
Oh, ja. Och nu är jag är uppe i den åldern också nu, att det är många runt omkring mig som går bort. Och bara det går så här fort.
Tänker du på det mycket då?
Jag gjorde det till jag såg Skavlan.
Ja, till 104-åringen.
Ja, nej, men herregud, jag är ju långt kvar än. Liksom. Nej, men det var så många som tjatade om hur känns det att bli så gammal. Men jag är inte gammal.
Nej.
Jag säger som mamma. Jag är inte gammal. Men du ska veta att jag har levt jävligt länge. Och jag tycker det är så bra. Att det är, fortsätt att leva istället. Det är, och jag höll på att glömma bort det själv nu för en tid sedan. Därför att jag blev lite dålig och fick ont här och fick ont där och sådär. Men herregud, kroppen har ju fått vara med av lite av varje. Men så finns reservdelar när man kommer upp i min ålder. Jag har nytt knä. Jag har hörapparater som ligger där. Och jag har linser.
Mm.
Förstår du? Det fixar sig.
Det var härligt att höra. Och jag vet att det kommer gå bra.
Mm.
Ja, det kommer gå jättebra.
Du är för evigt.
Ja, och du har nagel. Du har en tid för manikyr att passa.
Ja.
Det älskar jag också att du har. Och en annan, vi inledde det här samtalet med att prata om förutfattade meningar eller bilden av Lill-Babs. Och det som alla återkommer till och som alla säger, att du är så omtänksam, att du är den som kommer ihåg när man fyller år eller har namns eller tack, att du är en jäkel på att skicka blombuketter till folk. Så därför har vi såklart en blombukett till dig som du ska få med dig härifrån.
Nej, titta, och tulpaner. Älskar tulpaner.
Stort tack för att du ville komma hit och prata med oss.
Tack älsklingar, och lycka till, och det är ingen fara.
Tack.
Jag lovar dig. Och älskar dig ängel.
Vad tror du om praktikant Malin och killarna då? Kommer det funka? Kommer de få till det med någon?
Och du får ta med dig Anders härifrån.
Jag tror det.
Precis, du får honom nu, Lillebatt.
Det är din. Du har fått mig att rådna, det ska jag aldrig glömma.
Du får en tulpanbukett och du får också ta med dig Anders.
To go kallas jag nu.
Aj. Lycka till där hemma. Du är sann.